Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Superrunkade krigård.
Det är inte okej. Det här är en fläckmössero.
Don't continue, please.
Hörrni, nu måste vi komma in här. Vad håller ni på med? Hallå där ute. Hallå där ute.
Bruce, nej.
Vi fick ju sända ett radioprogram här. Och ni, Ploy, och ni är gästerna.
Ploy. Ta tag i det här, Ploy.
Vad är det för paket?
Nu flyr Bruce igen.
Kan jag få, det är mycket. Har jag fått ett paket, Chloe? Kan jag få öppna paketet? Ja, on the boxing.
Du kan slå dig ner här.
Här. Mm. Vems är katten? Wow.
Det är Bruce, det är min. Man äger väl inga... Bruce. Man kan väl inte äga något djur sådär, men...
Jag har liksom, det är första gången jag kommer i närkontakt med en naken katt.
Ja, mysigt. Slå dig ner och prata i mikrofonen så folk hör dig ute i eten.
Men jag kan ju flytta, jag kan ju ställa mig här.
Camilla Kvartoft, varmt välkommen till Gott Snack.
Tack, har vi börjat?
Ja, har vi igång.
Oh.
Ge oss 3 fördomar du har om oss.
Åh, gud.
Vänder på steken.
Oj, vad spännande.
Ja.
Jag, för det första höll jag på att inte hitta hit. Ja. För jag stod här precis bredvid och bara, vad är portkoden? För jag skulle det,
det är klassiker.
Det är en fair, fair grej. Det är som adress.
Och sen så, när med fördom, när jag kommer in här så tänker jag, åh, det här kommer bli väldigt skönt och trevligt. Mm. Som har kommit till en bar.
Ja. Ja. Har Anders Holmberg talat gott om oss?
Nej, jag har inte pratat med honom
inte?
Om detta. Nej.
Vad är besviken av dig? Vi talar väldigt gott om honom i alla sammanhang.
Ja. Det gör vi.
Vi gör det vid varje tillfälle.
Så fort vi får chansen.
Vårt tillfälle ges. Ja. Vill du ha något att dricka från baren? I Fors här.
Oj, jag kanske är lite tid. Jag fick ju kaffe här och vatten.
Mm.
Det är nog bra.
Du kanske ska jobba sen eller?
Ja, fast inte så här, inte högintensivt idag. Lite mer lågintensivt arbete idag.
Mm. Hur ser dina liksom... Vad framåt lutar du av, Fanny? Du känns väldigt...
Ja, du typ blir chockad varje gång jag pratar det. Så
känns det så nära.
Men det är för att jag egentligen står i språnget, så jag måste ju iväg. Ja, men jag ville så himla gärna vara med.
Fanny, säg inte, eller skicka någon fråga innan du måste gå då.
Men jag vill bara vara med. Jag vill, kan inte du... Jag vill bara höra.
Jag bara undrar hur dina dagar ser ut. Liksom, som sånt. Hur mycket makt har man över sin egen tid när man är på den absoluta toppen i hierarkin på, uppe på huset?
Oj, det... Ja.
Du gör vad du vill, kort sagt.
Nej, jag jobbar... nu jobbar jag med Agenda. Så att då är det ju liksom... Då jobbar man onsdag till söndag.
Mm.
Och då är det väldigt mycket jobb. Mm. Och jobba hela helgen och så.
Just den grejen,
ja. Ja, så det är ganska... ja, det är ju liksom det som är nackdelen med det programmet. Mm. Att det är väldigt mycket helgjobb.
Just det.
Och... sen är jag ledig måndag, tisdag.
Blåser du ut i fullständigt då, eller?
Ja.
Med, för är det krogisarna som går ut på måndag? Eller
ja, ja, precis. Det är de som går ut på måndag. Ah. Nej, men det, jag brukar inte hänga med dem. Det brukar jag inte.
Mäktigt ändå. Men kan inte du som liksom är i toppen ändå undvika helgjobbet? Eller måste du också vara där och gnugga? Visa framfötterna?
Ja, man är aldrig bättre än sin senaste show, vet ni.
Så att eller det är sin liksom, sämsta medarbetare.
Man måste
heller
alltid försöka hålla sig.
Jag ska bara adressera här att vi också har fått sällskap av Sahar Sorati.
Hej!
Hej, välkommen!
Tack så jättemycket!
Du är allkonstnär, sa du först, sen ändrade dig och sa kommunikationsstrateg och matkreatör.
Så kan man säga. Jag ska dra en hisspitch, för jag har ingen.
Nej, det går bra. Du är här för att jag ville prata med någon om det som händer i Iran. Mm. Och kanske lite mediebevakning kring det, som du är journalist.
Ja.
Och har varit väldigt länge. Och har väldigt mycket respekt inom skrået. Så det kändes passande. Och sen så drog du ut på tiden lite grann med Jonas. Men nu är du kanske lite psychic här i början. Vi tar det som det kommer. Det är lite flytande. Det är inte så himla strikt här. Med körschema och segment. Och cues hit och kolla kamera 1 och 2.
Ja,
vad skönt. Det är inte agenda. Du kan lugna ner dig, Camilla.
Bara ta ett djupt andetag.
Det är lite mer fritidsgård här.
Ja,
det är så här vår teater. Du vet, så här, man får ett kommunbidrag. Och så får man lite kids på glid. Hitta på någonting och göra någonting lite kul.
Jag har gått på vår teater i jättemånga år. Jag har sänt sån här radio i 17 år, så jag känner mig lite hemma ändå. Det är härligt att få komma till.
Det var något klipp där från Byhåla på dig som de drog upp i politikerbyrån.
Ja.
Det var ju ganska starkt. Har ni sett att Camilla var med på Ronny och Ragges tid?
Jag har inte sett själva klippet, men jag har tillskansat mig informationen. Har jag. Höjde på ögonbrynen.
Gjorde du det?
Ja. Men kan man se, finns det rörligt på det här?
Ja, det finns ju Byhåla, avsnitt 13 bland annat. Det finns säkert
det där är ju en hel säsong när vi var på Gran Canaria.
Kan du berätta lite grann om...
Hur hamnade du där?
Hur hamnade jag där? För att jag är barndomskompis med Peter. Jag och Peter och Annika Lantz, vi bodde tillsammans i samma radhusområde i Sätra.
Mm,
och spelade i vår teater. Och sen då när Peter började göra tv och så behövde han lite billig arbetskraft. Och då ringde han oss gamla amatörskådiskompisarna. Så vi fick en vecka på Kanarieholmarna och spela in.
Wow.
Ja, det var jättekul. Och de var ju jättestora då. Det var ju liksom svenska turister stod ju verkligen och fotade och filmade och ville ha autografer av Peter och Fredde.
Så vi undrar oss att kolla på ett litet
klipp. Bara
för lite nostalgi. Ja, jag tror att han lappar till en kärring här som tar sig ton här.
Fel buss här. Hallå! Tillbaks ut igen. Det är fel buss. Ni kommer ut den här vägen.
Du ser likadan ut nu. Annars är det bara.
Så väl bra.
Fan, jag heter Ragg. Ragnar, fan. Extra personal från Stockholm headquarters, fan. De tyckte att jag kunde behövas här nere, fan.
Ja, okej. Det var faktiskt inte vårt fel här. Det var han som sa vi skulle hoppa in i bussen.
Vad fan! Skulle du ifrån dig? Kärring, vad fan? Vad
fan? Vad håller du på med, Ragnar?
Jag blir sur, vad fan? Hon har varit skitjobbig hela resan.
Ja, om vi skulle ta och sätta oss i rätt buss nu och be oss till hotellet. Kom med här.
Jag blir sugen på att titta vidare. Du är någon slags reseledare då, eller?
Ja, jag är platschefen där.
Vilken auktoritet.
Ja.
Verkligen.
Får jag bara säga en sak? Jag får säga till tittarna, men till lyssnarna. Framför mig har jag en naken katt som tassar runt och blänger på oss alla och skapar dålig stämning.
Det är inte alls mening.
Nej, jag skojar bara. Vilken otroligt söt filur.
Ja, det är Bruce.
Och när släppte du liksom teaterdrömmar? Var det att du gick till scenskolan och fick kalla handen? Eller?
Ja, precis.
Det var så. var det smärtsamt?
Nej, inte så faktiskt. Jag sökte både i Stockholm och Malmö och åkte ut på första. Liksom. Mm. Men jag hade ju liksom parallellt... Så
körde du den här serien som antagningsprov?
Ja, naturligtvis. Gud, jag kommer inte ihåg vad jag körde ens. Nej, men jag hade också läst media och kommunikation efter liksom något så här förberedande. Så jag hade liksom två spår redan. Jag var sugen på att bli journalist också. Så då tänkte jag, då får jag köra det. Mm.
Men vad minns du från den här inspelningen då? Ni var ändå på plats på Gran Canaria. Det här är 90...
Ja, det här var 92 måste det ha varit. Ja. Eller 90... Ja, jag tror 92 eller 93. Jag minns att vi hade med oss en stuntman. Och honom satt jag bredvid på flyget. Och han var så cool så han vägrade ha på sig säkerhetsbälte.
Ja, ah, gick in i rollen direkt. Ja, ett stort man, så det spelar ingen roll för mig.
Och han spelade Fred och han hoppade ner ifrån typ fjärde våningen ner i poolen då. Det var en stor grej liksom. De fick spärra av och så här. Ja, så minns jag att... nej, men just att det var väldigt mycket. Det var skitkul. De skrev manus på... det här var verkligen servettmanus. Mm. Alltså, de skrev repliker på servetterna på kvällen när vi liksom...
Fråga, hur såg processen ut? Hur jobbade man med karaktärerna och liksom, karaktärsutvecklingen?
Du såg väl det väldigt mycket
karaktärer. Dramatikin och vändpunkter och liksom.
Fick du vara med och skriva manus också?
Nej, inte så mycket. Jag fick nog ha lite synpunkter kanske och så här. Men det var Fredde och Peter som skrev manus. Och de, jag menar, deras karaktärer, de var ju otroligt utvecklade. Sen tidigare. Det måste man ändå, det måste
tydliga
ändå
karaktärer.
Säga. Tydliga karaktärer. Väldigt tydliga. Jättetydliga karaktärer. Men jag vet inte om jag och Annika fick så jättemycket regi egentligen. Vi var ju pök då.
Kan det kännas lite förminskande att liksom bara vara du som någon sorts...
Allt för uppmärksamheten.
Huttersmycke.
Nej, fast jag var ju å andra sidan... Jag var ju platschefen, så det var jag som skulle ha lite pondus där.
Just det. Men tror du att Ronny och Ragge skulle kunna göras och sändas idag med klimatet så som det har förändrats?
Det tror jag kanske inte.
Nej.
Det var roligt då.
Tycker att det är bra att det är så?
Fast ja. Det är klart att man skulle säkert kunna göra en Ronny och Ragge idag också, fast man skulle få göra det med ytterligare en twist kanske. Mm. Ja. Men sen måste jag ju säga, jag menar, man drev ju med dem. Det var ju inte sådär att, alltså de egentligen så, gud, nu var det så länge sedan, om jag ska försöka komma ihåg. För egentligen var det ju att man både, det var ju lite så här upprättelse för liksom de här killarna med raggabilarna på landet. Då, men det var ju också en viss drift med dem.
Det får man ändå säga.
Ja. Så det var ju inte så att det var något så här antifeministiskt eller så. Det var det ju inte. Liksom, fokus var ju på, liksom, i så fall, ja, mansrollen. Liksom.
Mm. Ja. Men det skulle ju nästan kunna vara så att det har gått varvet runt nu, så att det skulle liksom vara så konstigt att
Leif
det ändå... verkligen. Ja. Att det ändå skulle funka nu, för att det är så märkligt liksom. Ja. Så att de skulle kunna göra en ny tappning.
Mm. Ja, man måste väl kunna göra berättelser om problematiska karaktärer utan att som skapare själv... Hej då, Fanny, tack för idag. Utan att som kreatör själv blir beskyld för att vara problematisk person.
Curb Your Enthusiasm är ju en serie som är baserad på en problematisk person.
Ja, precis.
Helt annat. Larry David.
Ja, men det är klart. Jag menar, det är väl det man älskar. När, när man liksom går utanför på något sätt och försöker hitta, ja, utforska andra
konstiga typer. Ja, så med det antagandet så skulle, borde Lång Ragge kunna göras idag.
Verkligen. Mm. Det kommer ju mötas av kritik, men då är det viktigt att stå upp där och brösta den kritiken.
Man får väl ha åldersgräns då, jag vet inte.
Ja, verkligen.
Sen att det var liksom två Stockholmskillar som gjorde det här. Det kan man ju möjligtvis, jag vet inte hur det skulle tas emot idag då. Jag kommer ihåg när det var releasefesten för deras skiva. För de hade ju också, som ju blev väldigt populär.
Mm. Vi träffade Anna i Korshows.
Men det var ju på en bensinmack ute vid Gärdet. Och man fick liksom varmkorv och öl och liksom...
Mysigt. Ja. Jag levde då.
Men vad hette de andra? Macken hette de andra?
Jag blandade ihop dem. Roy och Roger.
Ja, men det är inte annat skit.
Det var för en lite alltså. Äldre publik
då. Ja, det är boomer. Det är riktigt boomer.
Jag är för ung för alla, tänkte jag säga. Men det var något annat då, antar jag, eller?
Det var ju tidigare också.
Ja.
Det var det som mina föräldrar tyckte var roligt. Medan jag tyckte det var...
Och Alex Schulman också.
Ja, just det.
Han älskar skiten.
Jag älskade Galenskaperna, men inte Roger.
De var ändå fina ju.
Mm. Du spelade in till Åsaka. Mina gamla hemtrakter utanför Trollhättan. Mm. Kanon. Nej, det är skitare. Ja. Utanför Åsaka i alla fall.
Är det nostalgiskt när du tänker tillbaka på såna här saker?
Alltså, det blir jag ju lite grann. Jag blir lite förvånad då när Politikbyrån tog upp det där och nu tar du upp det. För det är ju på något sätt, jag menar, för det där har ju tagits upp. Jag menar, nu har jag ju varit i media rätt länge liksom. Mm. Så att för länge sedan fick jag prata om det rätt mycket. Mm. Och nu är det så här, jaha, nu är det en ny generation som bara, aha.
Upptäcker det.
Har du varit med i den där?
Ja.
Men det är klart att jag blir nostalgisk. Herregud, det är skitlänge sedan. Mm. Och tiden går, jag känner mig på ett sätt inte alls äldre. Liksom.
Nej. Vilken tid i livet liksom, när du tänker tillbaka som att du sitter i livets slutskede på hospice. Men vilken del av livet är du mest nostalgisk, vilken era tänker du tillbaka på med mest liksom, värme och nostalgi och så, fan, där visste jag inte hur bra jag hade det.
Under hela tiden jag jobbar med Veckans brott så liksom sa jag till mig själv det här är liksom unikt. Det här kommer jag bara få med om en gång i mitt liv.
Den här chansen man bara en gång i livet.
Ja. Mm. Nej, men för det var ju så otroligt maxat. Liksom. Vi hade liksom en publik på 1 miljon, 1,3 miljoner i veckan. Liksom. Ja, men vad vi gjorde så blev det uppmärksammat. Liksom. Och sitta och jobba med Leif i GV är ju...
Ja, hur var det då?
Ja, men det är ju jättespännande. Mm, jättekul.
Var han snäll?
Han var jättesnäll.
Mm. Var han lika snäll mot alla? Även under honom i hierarkin?
Ja, så där kanske.
Det känns som att han kan vara kortare i tonen mot folk som inte är på hans nivå eller över honom i hierarkin. Det finns ingen över honom i hans värld.
Fast det som är häftigt med Leif är att han är väldigt mycket, han spelar inte. Han är ju väldigt mycket sig själv.
Autentisk.
Ja. Och det passar mig också faktiskt. Det är liksom ganska lätt då att kommunicera. Mm. Jag har ju retat upp honom en gång också.
Du tryckte till honom någon gång.
Ja, det kan man säga att jag råkade göra. Och det fick jag ju äta upp.
I showen eller ofta?
Ja, i showen. Och det är ju inte direkt sändning, men det är ju...
Kom du med?
Ja, för att vi gör det, alltså det är ju live on tape kan man säga. Mm. Och vi klippte ju aldrig bort saker som...
Finns det på YouTube typ?
Ja, det gör det ju. Fast om det är utklippt vet jag inte. Det är när jag råkade... Vet, han var ju så väldigt kritisk mot polisen med all rätta. Med alla brott man inte lyckas klara upp och sådär. Men min roll som programledare blev ju då...
Eller var det här?
När jag säger att han låter som en sur gammal pensionär. Är det det?
Vi chansar och ser om det är det här.
Va? Ja, jo, jag är redo. Jag satt och sumnade till lite. Du säger så här, att du låter som en sur gammal gubbe. Va? Ja, jag tycker det är argumentativt, så det är intressant. Oavsett om man är en sur gubbe eller en sur kärring, så kan det ju vara så enkelt att det finns sakliga skäl för att vara sur. Va? Och det är de man ska diskutera, inte slänga på folk sådana där allmänna omdömen som handlar om ålder eller fetma.
Nej, vet du,
jag tycker nog att det var ett betydande övergrepp.
Ja, betydande övergrepp.
En sak, nämligen att dina sakliga motargument är svaga.
Argumenten tryter och då tar man till sånt där.
Ja, just det, som är många jävla invektiv då.
Ja.
Oj, jävlar vad kring. Wow.
Det låter ju inte så. Det är inte en glad gubbe vi har att göra med.
Nej, det är bra. Du motvisar verkligen teten här. Det gör du verkligen. Det täppte ditt rute på. Shit. Wow.
Men det blev ju väldigt bra tv.
Det får man verkligen säga.
För att det blev, ja, det fortsatte ju lite där så här, men liksom, och det jag ber om ursäkt. Men efteråt, och sen när vi hade spelat klart så sa han till mig så här, jag gör inte om det där. Och sen tänkte jag ju på kvällen, hur kommer det här gå? Kommer liksom hela svenska folket nu rasa mot mig för att jag har varit så förelämpat Leif så att han blir liksom upprörd?
Han som framstår som en barnunge.
Ja, men det gick ju bra. Alltså, jag fick ju en del arga mejl ifrån.
Men hur kändes det när du satt där och han tillrättavisade dig eller stod upp för sig själv?
Nej, men vet du, jag kände verkligen, för det, alltså jag tänkte inte på det. Vi hade ju pratat om det då tidigare. Det var tidigare jag hade sagt det där. Sen var det ett kort reportage. Och sen var det där programpunkten då jag var fråga Leif. Som jag alltid var lite så här lättsammare. Jag skojade lite med honom. Och så här. Och det var ju då han kände så här. Han kan inte byta mood nu. För han är ju sur liksom. Så han måste få rensa det här innan vi kan gå vidare. Och skoja och läsa. Och jag kände faktiskt när jag satt där. Att det här blir bra tv. Det var så jag tänkte.
Ja, men bra. Ja, det kan jag verkligen tänka.
Du tar ju mycket ansvar där också. Du håller ju med honom om att argumenten driter. Men han kunde inte se sin egen surhet alls efteråt eller någonting. När du bad om ursäkt, han kunde inte liksom...
Jag var också, se sin del, ta ansvar för sin.
Förlåt, jag var lite purken.
Ja.
Jag vaknade upp på fel sida idag igen.
Nej, och det var liksom inte
utmärker inte hans generationsmän att ta ansvar för sin del i konflikter.
Nej, inte nödvändigtvis. Men... Nej.
Hade du förberett den där alltså?
Nej.
Är du bara hittade den sådär?
Ja.
Ja.
Ja, populärt.
Ja.
Han är bra på det sättet.
Ja.
Jo, men han har väl googlat en del i sina dagar. Det är väl inte första gången man är på Jojtob.
Väldigt bra på att googla, måste jag
säga. Ja, vad roligt.
Men hur snabbt hamnade du på, för du har varit på liksom SR och SVT sedan typ starten av din journalistkarriär.
Ja, jag gjorde faktiskt praktik på P1 och sen så har jag jobbat på...
Hur minns du Titanic?
Ja, vet du, men jag minns ju, jag satt i direktsändning och sände efter tre när det var 11 september. Så det var ju en utmaning. Och jag minns Estonia, då jobbade på Radio Stockholm. Jag har ju liksom sänt radio när det har varit Irakkrig och så här. Så att jag är ju liksom, och det här hemska diskoteksbranden i Göteborg och så här. Så att man har ju liksom, när man jobbar så här länge som jag ändå har gjort, så har man ju varit med om rätt många så här historiska skeenden också.
Var det jobbigt att gå över till tv och behöva vara så piffig?
Nej, det var roligt att få gå. Alltså då hade jag jobbat 17 år på radio. Och var...
Passat runt i mjukisbyxor och hemmatofs i lokalen.
Ja, och just det att jag har lite så här teaterambitioner. Så är det ju, alltså att stå där i en tv-studio med fotografer, det är ljussättare.
Det
är liksom, ja, det är verkligen en scen. Så jag tycker ju det är jättekul.
Nej, vem fick du frågan då? Eller liksom, hur såg värvningen ut från...
Det var ju en
det ena kommunisthuset till det andra.
Det var ju ett, vad heter det? En uttagning, helt enkelt.
Talangtävling.
En talangtävling. Vad kallas det? En audition. Ja. För det här jobbet då, som programledare för Veckans Brott. Så jag gjorde ju första, det var ju många, och då ville de ju liksom hitta lite samhällsjournalister som det var. Det var faktiskt... lite uppseendeväckande att SVT skulle göra ett kriminalprogram. För tidigare hade det varit bara kvällstidningar och så som satsade väldigt mycket på kriminaljournalistik. Så att man var liksom lite orolig att det skulle bli så här, aha, nu ska man snaska i brott och så här. Det är något helt annat än vad det är idag liksom. Och då ville de ha en programledare som hade lite cred då från samhällsbevakning. Och sen gick jag vidare till andra uttagningen och då fick jag ju träffa Leif.
Vilka stod det mot? Var det några kändisar?
Ja, det var nog... rätt många olika kändisar. Eller så här, sådana som jag liksom, som hade sett mycket radio och tv och så. Men då var det ju Leif som bestämde.
Mm-hmm.
Ja.
gillar hon.
Och då fick jag inte tjänstledigt från radion. Så då tackade jag faktiskt nej först. För att det var också en sån här tid då det var liksom lite oroligt. Det hade varit, min man hade liksom jobbat i IT-branschen och det var ju IT-krasch och det var liksom hans företag hade gått i, eller där han var anställd hade gått i putten och han hade startat eget. Vi hade köpt hus och lån och barn och liksom man var så här, jag kan inte också vara frilans.
Men Leif då, ge mig den här Silla Brinkus, ska jag ringa upp den här kärringen. Hör du, nu släpper vi ifrån i Camilla här, så ska vi ha den här på bussen på vilken bort.
Precis så där, fast till Eva Hamilton istället. För chefen detta. På SVT.
Just det. Ah.
Så då fick jag anställning.
Lös det bara.
Ja, så du måste bli anställd.
Mm. Så han ringde samtalet.
Mm. Och det fick jag veta flera år efteråt.
Åh, fint.
Att han liksom, men det var väl det att och det är klart det är viktigt liksom, om man ska starta en sån där program att det blir bra liksom, ja, att man, ja, och att man känner liksom, och det...
Vad tycker du om grottandet i folks tragiska livsöden? Eller liksom, att göra underhållning av det? Och...
Jag vill hävda att vi inte har gjort underhållning på det sättet.
Nej.
Det. Och att vi har frågat alltid om de vill vara med. Inte när det gäller så här riktigt stora fall, då har vi ibland pratat om det, men när vi gör men inte liksom gör riktiga inkännande reportage och så, men nästan alltid när vi har gjort så här om ouppklarade brott och så, då har vi ju kontakt med familjen. De vill verkligen få den här uppmärksamheten, för de är ju frustrerade över att det inte är löst
liksom. Mm.
Men det är klart att det är en otrolig balansgång liksom, att hur man berättar, vilka bilder man visar. Vi hade ju liksom så här ansvarig utgivare liksom beslut, och vi bollade med ansvarig utgivare varje vecka i stort sett för att man inte ska liksom,
just det.
Gå över gränsen.
Alltså, det, ja, precis.
Vi blev fällda en gång. Mm. Vi gjorde ett gammalt historiskt fall när man brukar prata om det här med liksom ståplats i Nybroviken.
Just,
inte? Men det var ett gammalt fall med när man hittade en kvinnokropp i då, någonstans här i Stockholm i vattnet. Och då var det en bild på när man tog upp den kroppen. Och det var ju jättegammalt historiskt, men... Mm. Den kvinnan har ju också släktingar.
Hur gammalt? Idag, liksom. Hur gammalt liksom?
Ja, gud. Jag har så dåligt minne. Men det där var i alla fall liksom en bild i ett historiskt inslag. Då. Och det visar ju ändå hur otroligt försiktig man måste vara. Liksom.
Mm.
Och visa hänsyn till...
Träskmorden?
Ja, det kan det varit det.
Kan det varit den här?
Men då var det släktingar som anmälde...
Ja, eller om det var bara andra som också tyckte att det
var... Det upp i kaj 1966.
Ja.
Oj.
Men det måste väl ändå vara okej, eller?
Tydligen inte, men...
Jag vet inte om det var just det fallet.
Nej, men
Får ni mycket anmälningar också? För om ni har blivit fällda en gång, då kan man tänka sig att det är ändå...
Surgubbar
där. Det är en
nu inkorg. Nu är det ju några år sedan vi slutade faktiskt.
Ja, adressinkorgen.
Vi fick inte alls så många anmälningar, tror jag. Men det var... Och det där var ju ganska i början, då vi också liksom förstod... Att vi tänkte ju väldigt mycket på alla de liksom aktuella fallen. Men man måste förstå att även de där historiska är ju liksom...
Kanske bra att få en näsbränna tidigt. Ja. Veta vart den så kallade gränsen går.
Mm. Jag har ett litet segment som jag skriver ibland som heter Pest eller kolera.
Ja.
Som går ut på att jag tycker att det är kul att rimma.
Underbart.
Så jag har då två alternativ som rimmar lite grann. Och så får du välja ett av dem. Mm. Och sen kan vi prata lite Iran kanske och mediebevakning. Mm.
Let's, absolut.
Och du måste välja ett. aldrig mer få vara iklädd kommunistrött i rikstäckande neutral tv. Eller för all framtid i just rikstäckande neutral tv säga DAMP istället för ADHD.
Vilket är värst?
Ja, men precis. Något av dem. Båda känns kanske jobbiga, men något inte jobbigt.
Åh, gud. Tänk att aldrig mer få vara klädd i rött i tv. Eller i chockrosa, som jag vill hävda då.
Mm.
Ja, det kan jag faktiskt leva utan. För man är inte så snygg i just rött i tv.
Nej, det var radio här innan.
Det var ändå fascinerande att du fick massa kritik för det. Alltså.
Ja, det var fascinerande.
Ja, fascinerande.
Jag vet inte hur mycket kritik jag fick för det.
Jag vet inte heller, men jag såg det flimma.
Två kommentarer.
Jag tror mer att det var liksom en rolig grej.
Ah, okay. Så. Det här då. Tvingas bära Anders Holmberg på ryggen ner till SVT:s matsal Gourmedia varje onsdag och fredag. Eller för resten av ditt liv tvingas låtsas glömma din och Anders bröllopsdag.
Ja, min andra Anders då.
Ja.
Ja, exakt. Exakt.
Det är ju
inte. Ja, din man. Mm.
Ja, det skulle ju, även om Anders då, min arbetspartner, hävdar att han går ner i vikt, att han behöver träna mer, så skulle det nog vara lite jobbigt att bära honom två gånger i veckan. En gång i veckan skulle nog räcka.
Ja.
Jag är ganska stark idag. Men jag slipper nog den då.
Så du väljer att glömma din mans bröllopsdag?
Nej, det gör jag ju inte.
Nej,
precis.
Då måste du bära Anders.
Då måste jag bära honom.
Ja, antingen får du bära Anders ner till Gård Media, eller får du låtsas glömma bort din bröllopsdag.
Ja. Nej, men då...
Den var tuff alltså.
Ja, den var tuff.
Det är en perfekt lag om jag väger båda.
Ja, men då får jag väl... men det där är ju inte bokstavligt, det är bara bildligt det här. Inte.
Ja, nej, han ska upp på ryggen.
Jag kollar med Anders, han är med på det här.
Ja, det är jag.
Du tar den på ryggen. Ja. Säg här och nu vad du röstar på för parti, eller att alla dina barn drabbas plötsligt av dyslexi.
Oh. Jag kommer inte ut ur den här studion förrän jag svarar.
Nej, så är det.
Det är väl jag.
Båda var lagom jobbiga. Visst var de jobbiga? Ja.
fast jag kommer ju rätt lätt undan, för jag röstade ju inte på den parti i det här valet.
Okej. Okay. Mm. Framöver alltid behöva bullra med öppen dörr på agendaredaktionen på Oxenstiernsgatan, eller juridiskt byta namn till kommunistragatan.
För att det är det de kallar mig på Twitter en del, eller vadå?
Nej, vi hittar något med på Oxenstiernsgatan.
Ja, det är klart jag kan bullra där.
Med öppen dörr?
Ja, vi har inga dörrar längre. Det är ju liksom öppet.
På toaletterna? Bullra, alltså tvåan.
Ja.
Skita med öppen dörr.
Och jag ser framför mig bara det här otroligt öppna landskapet vi har.
Ja, det kanske kan bidra till en god stämning.
Det är ändå en härskteknik att göra.
Verkligen. Folk skulle inte våga titta in. Folk skulle gå förbi.
Nej, det får jag ju. Nej, men det går ju inte att välja det här heller.
Nej, jag har lyckats med två svåra grejer. Ja. Okej då. I ett år gå in stenhårt för att försöka bli stor på TikTok genom att dansa lättklädd i magtröja. Eller från och med idag och ett år framöver endast göra ifrån dig i en vuxen blöja. De är jättejobbiga. Ja. Båda är piffiga.
Ja, det passar sig ju inte. Jag har det i för sig... lagt ut bild när vi har dansat ballongdansen på Instagram.
Det är typ, då är du där och nosar.
Ja, fast det är inte rörlig bild, den är stillbild och den täcker ganska bra. Och vi hade dessutom bikini under, men...
Men då låter det ändå som att TikTok...
Ja, det skulle du kunna
vara. Kom undan på 6-sekunders-klippet där.
Börja jobba på SDs propagandaorgan Riks istället för Sveriges Television, eller bli av med en hög... Eller bli av med höger arm via en professionellt utförd amputation.
Oj. Jag tror att Riks kanske kommer lägga ner nu. Nu när de har kommit in i värmen verkligen.
Mm. Så.
Jag vet inte hur de ska... Ja, de måste i alla fall ändra lite inriktning, tror jag. Det
får man säga.
Så
då kan du tänka dig åka med. Lite justering bara. Så
jag får då offra min arm. Jag har ju tackat nej till andra mycket seriösa medieföretag också. Jag är nog public service.
Med en arm.
Med en arm, ja.
Ge dreamjobb till Leif G.W. Persson eller sitta i ansiktet på Marcus Oscarsson.
Åh, oh, fy.
Ja, den var inte...
jag hörde inte det första.
Ge ett rimjobb till Leif G.W. Persson eller sitta i ansiktet.
Nej, men jag passar nu.
Okay. Ja. I ett år behöver avsluta varje interaktion med Fodora bud med stick iväg nu, lilla slav, eller åka till Solvalla varje söndag för att i 5 timmar kolla på trav.
Förelämpa någon från
matbud.
Ja, eller
5 timmar varje söndag på trav.
Trav är kul alltså.
Ja, det är kul, men inte 5 timmar varje söndag.
Exakt.
Men om man förelämpar och sen springer man i kapp och så tar man tillbaka allting.
Det får man inte göra.
Nej, då får jag väl sitta där 5 timmar då.
Ja, du gör det. Starkt.
Jag kan ju sitta och jobba.
Okej, sista. I ett år kallar alla manliga praktikanter på SVT för älskling, eller i ett år inte äta någonting annat än böckling.
Ja, men böckling är ganska gott.
Är det så?
Ja.
Du kör böcklingen?
Ja.
Skulle det vara jobbigt att kalla praktikanter för älskling?
Också en härskar.
Precis. Det hade nog... jag menar, det är ju snarare hur det tas emot. Inte kanske hur det... För mig skulle det inte behöva vara jobbigt.
Exakt.
Jag har ju fantastiska praktikanter. Ah. Så. Men det är ju snarare hur det tas emot. Mm. Då. Men böckling, det är ju nyttigt med fisk.
Mm. Ja, men du köper det.
Ja.
Snack. Vi är fortsatt sponsrade av NordVPN. Det är vi mycket glada för. Otto, du har ju kommit in här med storm och lyckats förtydliga funktionen och glädjen man kan ha av en VPN-tunnel. Mm.
Ja, framförallt när EU-parlamentet beslutar så korkade saker som att de inte får visa hela Netflix-utbudet exempelvis. Utan att man måste då säga till internet att nu är jag i USA för att kunna se allt man vill se på Netflix.
Ja. Ja. Vad är det?
Mm. Vad är det?
Ja, alltså det är samma sak som... Alltså det har alltid funnits sådana system. För de som höll på med piratkopiering på exempelvis PlayStation-spel back in the days. Mm. Vet att det var liksom... Köpte du ett spel, även om du köpte ett originalspel ifrån exempelvis Japan. Mm. Och så köpte du din spelmaskin i Sverige.
Ja, just det.
Då kunde du inte spela det spelet. För det var DRM låst. Samma sak med en hel del DVD-filmer och sådana saker var det problem med också. Så att det här är ju upphovsrättsindustrin som lobbar och försöker göra så att vi inte ska, alltså så att de ska tjäna mer pengar.
Mm. Mm. Och här har vi en liten shortcut eller en genväg eller en lösning.
Ja, men precis. Mm. För att den här lösningen är ju då att fysiskt flytta sig till exempelvis då USA, om det nu är amerikanska Netflix man vill ha. Men en flygbiljett till USA är både dyr och tidskrävande.
Och det är, miljöovänlig.
Exakt. Mm. Och då är det väldigt mycket mer miljövänligare att bara ändra sin location på NordVPN till USA. Whoops!
Så får det är magi alltså.
Otroligt. Ja. En av de mest större grejerna som finns, det är namn utomlands. Har förberett sig för att kolla på en fotbollsmatch hela kvällen. Liksom börjat dricka bärs. Och sen så drar man igång. Den här sändningen är inte tillgänglig.
Därför är det ju ändå väldigt trevligt av NordVPN att ge våra lyssnare chansen att testa det här. Eller testa, man får en liten rabatt, eller hur?
Ja, vi har ett erbjudande till våra lyssnare. Så att du får ju 4 månader gratis oavsett. Sen är det också fritt att testa. Så att du kan efter 30 dagar öppet köp få tillbaka allting.
Det är ingen bindningstid.
Det är ingen bindningstid. Och sen så är det då upp till 63% rabatt beroende på hur länge du knyter upp dig såklart. Men alltså det är ju ner på typ 20 kronor i månaden.
Så det är ingenting?
Nej. Så om man går in på nordvpn.com/bingbong så får man vårt erbjudande som vi har till våra lyssnare. Och där kan du kika runt, se vilket paket som ser ut passar dig bäst. Och bara testa på.
nordvpn.com/bingbong
Så go for it.
Ja.
Kör hårt.
Tack.
Tack NordVPN.
Tack NordVPN.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi är sponsrade av Mindler.
Jessica är det på sig.
Lövengrip. Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt. Det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha Flam här som är queen av möten, men,
men hur,
jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga det är skönt ändå. Ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Och nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Direkt, kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En papp eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250. Det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan fråga
om det. Ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe.
Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga.
Ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för jag testa Lena.
Ja, eller Rolf liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur? Och det är, ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett helt vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader, bara för att det är otroligt mycket smidigare. Och det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård, men det är långa köer.
Vårdköer.
Vårdköerna, nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar. Alltså det är så här, nästa tid, 15 minuter. Alltså det är
detta. Det är otroligt.
De är som på jour hela tiden. För att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att...
Det är bilkör till psykologen, eller?
Exakt. Det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Ja. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla 18 år och uppåt. Det är vuxenpsykologi. Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att någonting gnager. För man kan också fråga Magdler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Då kan de säga ja eller nej, för de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Magdler-appen, sök vård, be om hjälp och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Manler.
Verkligen. Stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Manler.
Tack för hjälpen.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner. Alltså, jag vet vad Sini är.
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda, det är alltså en revolutionerande produkt. På riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Exakt. Jag tänker framförallt på klimatet.
Ja. Och det här
är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar. Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken som du har gjort, vi har alla gjort det
och tonvis med plast eller?
Ja, tonvis med plast.
Och man har ju gått till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej,
vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare. Och
sen
så fyller man bara på med vatten och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan Sini. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det är inte bara det. Det är de liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt, men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett. Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara man torkar bort det liksom. Det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Jag ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså du får ett startkit. Vi har på vinden.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan
är
du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset, i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki, norr om Åbo.
Oh.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är ju då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte sånt där kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Gott snack. Okej, ska vi prata lite om Iran eller? Det känns ju som att det pratas för lite om Iran, fast ändå pratas en del om Iran, eller?
Alltså, jag ska säga, min lilla filterbubbla tjötas det jättemycket om Iran.
Men det är så svårt att veta, tycker jag, då. Vad som är, eller så här, hur mycket pratas det då? Alltså, då får man gå till de stora medierna, antar jag.
Vill jag tillägga, jag upplever inte att det kanske pratas så jättemycket om det i de stora, kanske stora mer mainstream-plattformarna. Som inte är mina sociala medieflöden. Mer nu än vad jag gjorde för några veckor sedan. Vad tycker du?
Alltså vi hade faktiskt, jag sände ju Agenda nu i söndags. Då hade vi tänkt prata Iran. Och göra en stor liksom, del av programmet om det. Men sen kom det här Nord Stream-sabotaget. Och så här, och så blev det liksom... Ja, det är väl typiskt så media funkar. Eller nyhetsbevakning. Liksom. Ju närmare saker ting sker, desto större uppmärksamhet. Men jag håller med om att... Jag har också sett liksom, i sociala medier... Det finns så många i Sverige som har koppling till Iran. Det är många liksom, som har flytt undan regimen. Och så här. Så att det finns ju verkligen, förstår jag, ett otroligt engagemang och väldigt mycket... liksom prat i liksom i sociala medier och bland människor helt enkelt.
Visst, så är det.
Kan vi kort recapa vad som har hänt för de som eventuellt har en filterbubbla som helt har lyckats?
Vill du?
Nej, men gör det. Nu är det din
tur att prata.
Jag måste också till, jag är inte statsvetare. Nej. Jag har liksom ingen...
Du är matkreatör.
Båda mina föräldrar är från Iran. Jag är född i Sverige. Och jag har aldrig hela mitt liv varit politiskt aktiv. Jag kommer inte från en politiskt aktiv familj. Mina föräldrar flyttade dit för att plugga. Och jag har liksom inte... Självklart så har vi... Alla jag känner, alla normala vettiga människor, inte riktigt endorsat regimen och vad de här människorna som kallar sig för andliga religiösa ledare gör med Irans befolkning. Men det som hände för ett par veckor sedan när en ung kurdisk iransk tjej, Jina Mahsa Amini, mördades brutalt av mullornas så kallade moralpoliser, skapade en inre vrede. Det var som ett uppdämt behov, en uppdämd aggression, en uppdämd vrede som var som en morf av allt som hade med MeToo att göra, all liksom, den här gradvisa förflyttningen där olika religiösa män började tro sig ha rätt att bestämma över kvinnors kroppar, det som sker i USA och liksom, sådär. Så någonting brast i mig och många andra med iranskt påbrå, eftersom det också såklart emotionellt ligger närmare oss.
Ingen victim blaming, men får bara fråga, vad var det moralpolisen hade att anmärka på? Vad hade de gjort?
Nej, men det som är så obehagligt med de här moralpoliserna, det är alltså en sorts statssanktionerade äckelsvin som ganska godtyckligt glider runt, lurkar runt i bilar och kan bara gå fram till egentligen vem som helst och tycka att den personen har gjort någonting fel. Den här tjejen bar någon sorts huvudduk. För kvinnor i Iran måste skyla sitt hår. De som är extremt religiösa går runt med liksom, riktiga liksom, Afghanistan-burkor, inte så vanligt. Men de flesta har mer som en påskkärringsskelett över huvudet och sminkar sig. Det är lite på den nivån. Den här tjejen var inte extremt skild, men hon gick liksom inte runt och gick inte runt som Kalle Anka. Hon blir då ivägsläpad i en bil, ivägkörd till deras polisstation. Och Hennes bror står utanför och försöker få ut henne. Man hör skrik inifrån. Vittnen berättar att de då har hört att någon har blivit kraftigt misshandlad och hör skrik. Hon blir vägtransporterad med en ambulans och är då död. Hon har blivit någon lik från sjukhuset som visade att hennes hjärna har fått så kraftiga skador att det är tecken på kraftig misshandel. Så människor i Iran, när det här sker, och det är inte det första mordet, det är inte den första stackars människan som godtyckligt har tillfångatagits och brutalt mördats av de här människorna. Men det som sker nu, när Iran under många år av fattigdom, som ett resultat av de sanktioner som omvärlden har infört, de får nog. Det är någonting som brister. Och folk går ut ur sina hus, folk som aldrig har demonstrerat, folk som i olika lägen har varit inte har varit överens. För Iran består av väldigt många minoritetsgrupper. Olika, vi har jag tror 30, drygt 30 olika folkslag. Vi har judar, vi har kristna, vi har ateister, vi har muslimer, olika typer av muslimer. Som har liksom lagt väldigt mycket tid på att bjäbba med varandra istället för att rikta sitt fokus mot regimen. Mm. Men det som händer nu, det som är så otroligt kraftfullt,
alla
är
samlas.
Och folk som
medborgerlig samling.
Ja, och det är liksom alla sociokulturella skikt. Det är politiska, från liksom alla grupper, så enas folk.
Varför
med sina liv
och insats.
Därför att folk har fått nog.
Och också när folk, länge de har tagit skit.
De har tagit skit i över 40 år. Och på många olika sätt. Sen har de här mullorna i olika perioder varit mer, ja, kanske mer stränga och mindre stränga. Men de som styr landet nu, ja, jag tror de vinner någon sorts hederspris i assholernas. Alltså gud, jag hatar dem så mycket. Mm. Jag har aldrig känt den vreden som jag gör nu. Och vill jag tillägga, varför vi som då har Irans påbrå försöker dra i varenda tråd vi har och förstör stämningen på det sätt som vi gör.
Jag
har till exempel, jag har ett pyttelitet Insta-konto, ett par tusen följare. Jag jobbar med mat, jag jobbar med någon sorts tillrättalagd livsstils, ett flöde med vackra blommor och inredning och mat och recept och god stämning. Det enda jag gör nu är att jag lägger upp information som jag får och skapar sjukt dålig stämning. Det är inte det som är mitt syfte, men mitt syfte är att väcka opinion. Jo, det är att de här människorna, det är ett momentum nu. Och om den här revolutionen lyckas, så det är så kraftfullt, det är så otroligt kraftfullt. Och lyckas de inte, om det här bara tystas ner, så det är så nattsvart, det är så mörkt om omvärlden låter det ske. För det finns så många andra konflikter som pågår nu. Det är så mycket annat som sker. Så jag förstår att folk kanske undrar, varför ska vi lägga vår kraft och energi på det här? Sen vill jag bara säga en till grej. Apropå Ryssland och Nord Stream. Det som händer nu också, det är att världens, du får rätta mig nu, förlåt Camilla. Om världens politiker är nu i förhandlingar med Irans regim för att få till stånd det finns ju redan ett kärnvapenavtal som existerar. Men man pratar om att kanske rucka på sanktionerna som Iran har haft mot sig. Och för att man också ska kunna behandla med deras gas och olja. Iran är ett land som har otroliga naturtillgångar när det kommer till gas och olja.
Jag tänker alltid pissländerna som sitter på
alla. Det är det som är så fruktansvärt nattsvart. Mm. Att omvärldens politiker, de protesterar inte. De säger inte från med den makt som, eller med den kraft som de borde göra. För det pågår alltså det är massslakt av studenter. Det är barn som mördas. Det är barnsoldater som de här människorna skickar ut på gator och torg. De tar in Hezbollah-soldater från andra länder som inte har någon emotionell koppling till folket. För att ut och för liksom bekämpa och mörda demonstranterna. Och omvärldens ledare kommer med små lama fördömanden, som många säger inte ett pip, för att man samtidigt sitter i förhandlingar om att kunna börja köpa olja och gas av Iran. I en tid då vi till exempel här har panik för våra dyra elräkningar så har många politiker en stor chans att vinna billiga poänger i att de snart kommer kunna leverera billiga drivmedel till oss människor. Och det är på bekostnad av barn, kvinnor och män som dör.
Det är så,
ja. För att kunna sänka priset vid pump med 5 kronor. Mm.
Allt hänger ihop. Mm. Och jag tror... Och det här önskar jag att tidningarna skrev om. Det här önskar jag att folk verkligen fick en liten... Det här angår er. Om man pratar om att det här kanske inte angår... Jo, han eller de som styr Iran är alltså bästisar med Putin. De skickar pengar till de här pengarna som människorna i landet, som nu många av dem lever under extrem fattigdom. Pengar som borde gå till dem skickas till att bomba barn i Syrien. Det går till att bomba människor i Yemen. Och de stöttar en massa terrororganisationer. Det är liksom pure evil.
Mm. Varför rapporterar ni inte om det här?
Jag sitter här och tänker att det här är verkligen något att rapportera om. Och nog 17 har vi rapporterat en hel del, det måste jag nog ändå säga. Men den här kopplingen till energikrisen och liksom om världen verkligen sätter det tryck de borde på Iran. Det är ju en jätteintressant fråga. Och den liksom har inte jag tänkt på. Det är ju en... Den tar jag med mig direkt som en idé.
Torsdag, fredag, lördag, söndag.
Kan du höra det, Camilla? Ja. För jag tror att om du skulle börja prata om... Eller, alltså du är en sån himla power-människa i sammanhanget. Och jag måste bara, innan vi slutar, jag vet inte exakt när deadline är. Det kanske inte
Nej,
är någon
deadline. Nej, det är ingen deadline.
Vi kan tuta på.
Vill jag bara men jag också bara, för det är så mycket känslor nu. Jag pratar i affekt och jag pratar hjält och hetsigt. Och jag är ingen, jag är liksom inte mediatränad, så jag kanske säger fel. Och det låter hysteriskt. Jag är arg.
Verkligen inte, men man hör att du är engagerad.
Ja, men jag är jättearg. Det förstår man ju. Ja. Och jag har aldrig gråtit så mycket. Så finns det, och då är det så lätt att bara, ja men det här och det här hänt och det här. Men det finns ju konkreta saker som vi medmänniskor kan göra. Man kan lägga det på så många olika nivåer.
Ja, för det undrar jag verkligen när jag lyssnar på det också. Vad tycker du vi kan göra mer? För jag tänker att det där med att man ska liksom störta regimen i Iran. Det är ju en fråga som har funnits så länge. Och man har verkligen känt så här att det är så svårt. För att det är en sån hård regim. Liksom.
Och det känns så futtigt att dela en instastory. Vad hjälper om jag delar?
Ja.
Tror du att du täpper till truten på ayatollan?
Ja, liksom? Så vad tänker du att man kan göra?
Men för det första med att dela en tweet eller dela en bild på Instagram. Nej, det vinner ju inte Nobelpriset, fredspriset för. Men det som sker är att algoritmerna noterar det. Det buffras upp. Sociala medier, alla de här algoritmerna noterar att det här är någonting som folk snackar om. Mm. Vilket sen är signal. Jag kan liksom förstår inte exakt hur det där funkar. Men om man går in och klickar på de artiklar som skrivs på DN, Guardian eller lyssnar på poddar som behandlar ämnet, så ger det en signal till redaktionen att det här är något som folk läser om. Mm. Där genererar annonsintäkter. Let's do more of it. Så det är en konkret grej som man kan göra. Och om man delar bilder och hashtaggar och kanske tar bilder, det finns allt från extremt grafiska bilder där folk dödas och misshandlas, sådana försöker jag undvika att lägga upp. Jag ser dem, men det delar inte jag i mitt flöde. Men det kan vara en bild på något offer, bara en sån här vacker bild, och bara skriva en kort bildtext och förklara vad som sker. Det skapar en... Ja, men då kanske det påverkar någon i din omgivning att tänka till och undra, vad handlar det här om? Att den då börjar läsa på. Alltså man skapar de här små snöbollarna i rullning. Man kan skriva på Amnestys namninsamling. Det är också en sån partipolitisk... Det kan ju vem som helst göra. Det är ingen som har någonting ont att säga med Amnesty. Man kan vara ute och demonstrera. Det finns demonstrationer och manifestationer i alla storstäder i hela världen. Och vissa av dem är kanske lite svårare att få reda på när de ska ske. Men det finns en Facebookgrupp som... Några av oss har startat som heter Iran protest. Jag tänkte kanske ge dig lite länkar och så.
Vi kan lägga ut allting i avsnittsbeskrivningen på Insta.
Men tror du att det här når... För jag tänker också att det kan vara viktigt för de som bor i Iran att få känna...
Det är det som är så... För de är ju mentalt slut. De är dränerade på ork och energi samtidigt som de drivs av en... Ja, men liksom räds... Ja, men som jag många gånger har skrivit, så är liksom frustrationen och... ilskan är större än deras rädsla. Folk är alltså går ut på gatan och
demonstrerar. Det måste ju vara så att liksom, när rädslan är starkare än frustrationen och sorgen, då håller man sig på mattan. Ja. Men när ilskan och sorgen och liksom blir starkare än rädslan,
och den här kraften när man ser att andra gör det, att man är inte ensam, och den här kollektiva energin som kan vara väldigt läskig är i det här fallet så otroligt vackert. Mm. Men skulle jag säga, när jag pratat med släkt i Iran, internet, det är också, det vet man ju också, att när regimen kuttar ner internet då har gjort och gör det. Så att det är väldigt svårt för dem nu att dela bilder på sociala medier. Men när jag pratar med mina släktingar så berättar ju de att ja, de hör och ser stödet.
Kan det hjälpa med en VPN-tunnel då? Typ?
Ja, det finns också Snowflake och det finns massa olika saker när man försöker kringgå det. Men det är, jag vet att Elon Musk skickade ut sin Starlink, men det är fortfarande, jag tror inte han har inte riktigt lyckats få till det tekniska. Men jo, men så svar på fråga om en bild på Instagram hjälper. Jo, om tillräckligt många bilder läggs ut på Instagram så känner folket att de har...
Så man behöver inte känna sig som en...
Nej.
En glitterfem, eller en...
Nej, känn ingenting. Aktivist. Gör det lilla du kan.
Mm. Bättre än inget.
Mycket bättre än inget. Och jag också, vi har en namninsamling som vi startade igång. Och så vi, så är det jag och... Hur många är vi? 7 totalt. Helt vanliga kvinnor. Också helt politiskt, inte särskilt politiskt aktiva i övrigt, som satte ihop en lista. Vi hade som mål att få 5 000 namn på listan. I morse hade vi över 8 000. Och den ska lämnas in imorgon till UD och regeringen. Så den skulle, det är en konkret grej som alla som lyssnar på er podd eller på ert program idag kan skriva under. Man har
upprop med krav till UD och utrikesminister.
Jag kan skicka den länken till dig också.
Och vad är kravet då? Nu finns det ju bara en övergångsregering än så länge. Vad är kravet liksom på svenska regeringen? Vad kan de göra här? Är det genom EU då de ska liksom...
Ja, men på alla instanser skulle jag säga. Alltså dels, pratar de om de diplomatiska forum som finns. Det är som, Sveriges utrikesminister har ju, även om det är en övergångsregering, så förstår jag att det inte riktigt, ingen kan ju ta 100% ansvar för det som sker, men under den lilla tid som hon är kvar så skulle jag önska att hon sa någonting. Jag önskar att Irans ambassadör kanske blev kallad till våra beslutsfattare. Mm. Alltså, lite mer tydliga, kraftfulla.
Hur i säng är vi med Iran?
Hur menar
gull
du?
Och gull,
håller gull och gull. Jag tycker gullas alldeles. Det gullas.
Men vad har vi för bilaterala relationer? Vad har vi för handel?
Det har vi väl inte. Och det är ju sanktioner mot Iran.
Det är sanktioner.
Med kärnvapnen. Och
så är det.
Ja.
Men jag tror att det jag vill inte vara en foliehatt. Men jag tror att det sker. Jag tror inte att det inte gullas.
Det ogullas inte.
Det ogullas nog inte. Nej. Just nu gullas det. Oj vad det gullas. Men det finns en bild på Macron när han står och skakar hand med Raisi som är... Han kallas för... Raisi är då Irans president. Iran har en president och så har man också en andlig ledare. Och den andliga ledaren heter Khamenei. Det här är alltså som en Handmaid's Tale-mardröm. Föreställ att det är ett gäng outbildade äckelgubbar med skägg som utger sig för att tala någon sorts... jag vet inte, övre makts talan. Och det enda de gör är att förstöra.
Finns det någon, för att om man ska störta regimen, finns det någon så här tydlig ledare i den här motståndsledare som liksom kan...
Nej, för det är något som jag pratar om.
Det känns man behöver ha också en sån tydlig röst som
finns ingen Navalny eller...
Som kan gå in och ta den ledartröjan.
Och jag tror att det är mycket där diskussionen har stannat tidigare. Att det finns ingenting. Alltså, vi måste orkar man inte göra någonting. Eller man ger upp. Men just nu så känns det som att det är en diskussion som måste ske parallellt med allt det som händer. Men jag tror att det är vi som medmänniskor som inte är diplomater och politiker. Jag tror att det är en för komplicerad och stor fråga för oss att lösa. Men det vi kan göra det är att markera... få ut det här i alla kanaler.
Och det är ju verkligen som du säger att det här pågår samtidigt som Ryssland då. Och om det skulle vara så att EU skulle då göra sig oberoende av rysk energi och så går man till Iran istället. Ja. Det är ju verkligen liksom skandalöst om det blir så. Det är ju en jätteintressant fråga att sätta press på politikerna och se vad
och det är en av de punkterna som vi har. Att...
Jag tittade på igår i Europaparlamentet. Mm. Då var det ju en svensk politiker där. Så det är hon, vad heter hon? Biral Salani heter hon väl, Centerpartiet, som klippte av sig håret i talarstolen.
Så kraftfull protest. Ja, det var gåshud. Jag tycker det är beklämmande när jag ser kvinnor klippa av sina hår.
Ja.
För jag tycker att då är det lite som att mullorna har vunnit. Men det blir en väldigt...
Man behöver inte göra det för att protestera med andra ord.
Min kraftig visuell impact.
Ja, men det är precis så. Den där bilden har ju delats. Sen en annan grej som jag också har lite kampanjat för. Jag försöker ju nyttja mina små
Jag har skapat liksom en mikromediastrategi för mig själv, att hur jag ska nå ut med det här i mina små kanaler, på mina plattformar, i mina nätverk. Men och jag har en bakgrund, jag jobbade med musik och jobbade på skivbolag på 90-talet. Jag är gammal. Jag använder dem.
Jätte lite Ronny Ragge och pratade för
nej, producerade. Inte vilka var det som. Nej, det var mer Cardigans och, och sådana. Björk.
Oj, bästa banden här, både Björk och Karin.
Alltså, nu pratar vi 90-tal. Vi, under när, jag vet inte hur jag ska förklara det här på ett enkelt sätt. Det är en artist som heter Shervin Hajipour, en ung, supervacker, vacker, mörkhårig pojke, ung man. Som ett par dagar efter att det bestialiska mordet på Gina Massa Amini ägde rum, så samlade han ihop en lista med tweets som folk hade skrivit på Twitter under hashtaggen Baröje. Och Baröje betyder på persiska varför, eller därför. Sorry, därför. Ja, därför. Because. Varför man ute och demonstrerar. Och då var det allt från, nu återger det här lite halvt, det är kanske inte helt 100% korrekt, men för att få leva ett värdigt liv, för att inte behöva leva i fattigdom, för att kunna få älska den jag vill, för de afghanska flickorna som inte får gå i skolan, för. Och då har han skrivit ihop, valt ut ett gäng och skrivit en låt. Mm. Den kanske ni kan avsluta med. Och den här låten, den är, alltså objektivt så är den power, det är en powerballad, den är lite för kort. Och den har han bara suttit och gjort hemma i sin lilla studio. Han blir tillfångatagen. Hans Insta, låten försvinner från Insta och ingen vet vad som har hänt med, antagligen torteras han eller misshandlas, ingen vet. Men med lite lobbying så är låten uppe på Spotify. Så jag har två missions, och det är att den här låten ska bli den mest spelade låten det här året. Och två, att han ska vinna en Grammy Award för Best Song for Social Change. Och på min Instagram så har jag gjort en liten lathund, bara en checklista för hur man kan gå in och nominera den här låten. Och det är en bra låt. Och så försöker jag få alla jag känner att spela den på radio, tv och använder som intro, outro låt på poddar. Och att man bara, och lyssna på den på Spotify. Bara ge mig Shervin.
Ja, för jag såg någon sån här post när han var med. Och då kan jag också bli så här ibland, tänkte jag dela den, så bara, okej, men jag kan ändå ska googla bara så att det här ändå stämmer. Ja. Det är lätt ibland när man ser en bild och text, tänker man, det här måste stämma. Någon har satt upp, det ser lite äkta ut liksom.
Det stämmer. Du kan dela det.
Men man ändå kanske ska liksom bara
det tycker jag också är väldigt viktigt. Det vill jag också lägga till. Så jag har skrivit en liten checklista också på mitt Instagram. Vad man kan göra som medmänniska. Källkritik är som alltid jätteviktigt. Men det är så viktigt. Och det är så lätt att ryckas med och bara dela massa poster. Lägg någon sekund, några sekunder, någon minut och kolla, vad är det här? Vem är avsändaren? För det sprids väldigt mycket desinformation. Och det kan ju, ibland kan det också vara att man delar någonting och sen så förstår man att det var fel. Ta bort det. För det kan man,
alla kan göra fel.
Men du började med att prata egentligen om att det är ett momentum, men det är nu. Eller liksom, det finns en chans att kunna göra någonting åt regimen i Iran. Och annars så är det bara totalt mörker på dig.
Det är alltså bara föreställ dig vad de här människorna kommer göra med folket som har gjort uppror. Om upproret inte lyckas. Det kommer ju inte bli bättre.
Men vad är känslan nu då? Liksom så här, hur starkt är det? Och liksom hur stor chans? Eller liksom, vad händer egentligen?
Ja, det undrar jag också.
Det undrar jag också. Det man vet är att det är någon otrolig kraft. Och det är också, många av de här, nu, Iran har haft många demonstrationer tidigare. Men det här är nog också första gången som inte enbart sker i storstäderna bland akademiker och människor som kanske har möjligheten att göra det. Det är folk som strejkar, det är så småstäder i Balochistan, det är liksom upp och ner. Iran är ett stort land. Jag vet inte, det är typ 45-40 miljoner människor som bor där. Och jag vet inte hur många procent av dem som är ute och demonstrerar, men det sker överallt. Byar, små kurdiska byar i de snofsiga kvarteren i norra Teheran, studenter, analfabeter, religiösa.
Och att samordna utan webben.
Ja, men folk bara går ut. Det mobiliseras analogt. Jag tror folk har ju demonstrerat även när inte internet existerade.
Men då måste man också sätta tilltro till att politiker från olika länder inte liksom enablar Irans regim med just så här, naturtillgångar.
Exakt så.
Att det är liksom skitbra. Key.
För det, dels för,
att måste, sätta press på
precis, det ska man inte enabla det här. Och sen så måste man också jobba emot det. Så det, alltså man, det är en sak att fördöma någonting, men sen under bordet se till att de här sjuka strukturerna får fortsätta existera. Mm. Så jag tror att just mer fokus på och nu minns jag inte förkortningen för den här för kärnvapen, men det är Marjan Petra på persiska, men det är någon bokstavs vad heter det? Påk, oh, men gärna i
så. Det där avtalet eller?
Avtalet, precis. Mm. Bara liksom lyfta det och tycker jag faktiskt en tydlig koppling till det som sker i Ryssland. Alla liksom, det, jag tror det är väldigt lätt också att skapa dimridor åt höger och vänster för att flytta fokus från saker som, det tror jag, det görs ju, det har gjorts historiskt.
Har du någon kontakt med någon som är i landet?
Mm, det har jag. Och jag vill inte riktigt ställa, för man vet ju inte hur de, om deras telefon nu bevarar. Mina släktingar är inte politiskt aktiva på det sättet. Alltså, de har aldrig tillhört någon organisation eller så. De är mer vanliga människor. Men jag pratar med dem. Jag känner mig kanske inte helt bekväm med att berätta vad de eventuellt har sagt.
Nej.
Men och sen så är vi i de här forumen. Jag är också det är också något väldigt kraftfullt i den mobilisering som jag ser bland mina vän, eller nya vänner som har persiskt påbrå som bor i Iran. Jag känner mig 100% svensk. 100% svensk. Jag känner mig också 100% iransk. Det låter ju paradoxalt. Ja. Men så är det. Hur man liksom kan ha olika lager av olika dimensioner av sin personlighet. Och så är det för mig. Så jag är ju det som sker nu, hade det här hänt i Sverige så hade jag liksom gjort det här med samma intensitet. Vad vill jag säga med det? Jo, bara se det, den här kraftfulla mobiliseringen bland människor som då är naturliga, vad ska vi säga, medborgare och integrerade människor i Sverige. Men vi kommer inte kontakt med läkare och journalister och skådespelare och artister och undersköterskor och lärare och entreprenörer och järnforskare, det är liksom så många fantastiska iranier som bor i Sverige, om man då pratar om integration som går bra, hur invandringen faktiskt kan leda till fina saker i ett land, och det tycker jag faktiskt även det jag försöker säga nu, men jag finner någon sorts tröst i att se att det finns många människor här som också vill göra någonting och som faktiskt aktivt gör någonting med de små eller stora medel de har. Det har varit
Nej, men det är verkligen min erfarenhet genom alla år jag har jobbat som journalist också, att man har intervjuat många iranier som både i egenskap av att de har liksom, viktiga poster då, som forskare och sådär, men också att det är så många som verkligen har flytt under den här regimen och är så engagerade i att liksom verkligen från svensk horisont då liksom bekämpa den, om man säger så. Mm. Så att det är ju du tillhör liksom ett folk som är väldigt stridbart, eller hur?
Och kvinnorna i Iran är också, man ser till att det är en hög utbildningsnivå. Och majoriteten av de som tar examen på universiteten i Iran är kvinnor. Det finns en, jag tror många säger så här, vi vill inte att någon ska, lite som det var i Ukraina, att man vill inte att någon ska komma dit och liksom, man vill inte att någon ska komma och bomba landet. Man behöver inte ha experter som kommer dit och bygger upp landet. Landet har all kompetens. Det finns så mycket skarpa hjärnor där. Man har alla naturtillgångar man behöver. Men det finns, även om man kanske hoppas att man ska gå över till ett mer klimatsmart alternativ.
Men olja finns.
Men olja finns.
Men det
finns också entreprenörer. Alltså, det finns också mycket hjärn. Kapacitet och tillgångar som kan användas på andra sätt inom techbranschen och sådär.
Men förlåt, en okunnig fråga. Vad är det liksom för, det är inte sharia-lagar som gäller?
Jo!
Det är det.
Jo!
Ja, det är sharia-lagar.
Ja, det är
alltså, det är ju verkligen ett religiöst liksom, förtryck på det sättet.
Precis så. Alltså,
det är med teokrati. Bögarna?
Nej. Alltså, det avrättas. Jag har personer som jag känner som varit i Iran och det är inte Tinder man, det är någon annan app.
Grindr kanske.
Vad sa du? Grindr, ja, ja, ja. Och var på vernissage. Så saker sker. Folk knarkar, folk super. Folk har sex innan äktenskapet. Folk har hemmafester. Det finns nattklubbar. Och liksom, folk har sex med varandra. Även när de tillhör samma kön. Fastän det är förbjudet. Och så vidare och så vidare. Folk gör just, folk lever i sina, folk försöker leva i sina liv. Men det görs med som ett döds, men rädsla för att de eventuellt kan bli dödade.
Man håller inte handen på Drottninggatan med sin kille.
Nej, killen liksom. Nej.
Som turist, om jag skulle åka dit och liksom.
Ja, men många turister som åker dit, när du ska aldrig kunna böga på gatan.
Nej, men
som turist.
Hålla handen eller pussas eller så.
Alltså man kinpussas ju.
Även män och män.
Även män och män. Ja. Men böga kan du inte göra. Nej. På gatan i Teheran. Som turist.
Och någon som sa, var det fel som sa att det förekommer könskorrigeringar. Eller känns, ja, det är inte en korrigering då om man inte känner att man vill korrigera. För att om jag då som kille skulle vilja leva med min kille. Mm. Om jag gör mig till kvinna så får vi leva ihop.
Det vet inte jag.
Det lät ju starkt.
Det lät väldigt starkt. Vilket commitment också. Ja.
Han sa att de hade de bästa könskorrigerarna i världen i Iran just av hans argument. Nej, det vet
vi
inte.
Vi vet inte heller.
Det är jätteviktigt att vara källkritisk skulle jag säga.
Nej.
Men det här måste vi kolla vidare på. Men du måste bara också sätta i någon sorts historisk kontext, återigen oljan. Iran var Iran har inte alltid varit en teokrati. Och jag är inte historiker, men jag kan ge en så här åt en liten snabba fakta. short brief.
Jag måste bara säga, Camilla, du får såklart gå när
ja,
när
ja, det är jättespännande jag kan, jag, att sitta och lyssna här.
Men kanske bara några minuter till.
Mm. Och sen så, alltså, ja, men för precis som för det som du tar i munnen.
Jo, för det som är nu har inte alltid varit. De här mullorna kom till makten 1979 genom en delvis CIA-endorsad statskupp. Efter Shahen, precis. Om man backar tillbaka bandet ytterligare x antal år så var det en jag tror han var general. Han utropade sig själv till kung. Det är på 20-30-talet kanske. Måste fakta kolla det här sen, men ja. X antal år sedan, länge sedan. Han utropar sig till kung och bestämmer sig för att kvinnor i Iran inte får bära slöja. Iran var ju alltid varit ut, eller inte alltid, men sen araberna kom och muslimifierade så blev det ett muslimskt land. Han införde slöjförbud, så kvinnor fick inte bära slöja och han moderniserade landet och införde något som man kallade för den vita revolutionen, tror jag, där han bekämpade analfabetism och byggde upp järnvägar, så väldigt många från Sverige som var där och byggde upp Irans järnvägsinfrastruktur. Han gjorde massa bra saker för landet, men också saker som inte var bra. Han fick en son som åkte iväg och utbildades på boarding schools i Schweiz. Han hette Reza Shah Pahlavi. Shah är alltså, betyder kung. Reza Pahlavi. Han gifte sig sen med en kvinna som många tjejer känner till. Hon hette Faradiba, eller heter. Hon lever fortfarande och var känd för sin skönhet. Och de var, när han sen blev kung, så han var en jetsättare. Kände the high society i hela världen. Det han gjorde var att ge väldigt mycket av Irans naturtillgångar till Storbritannien. Eller om det kanske var hans pappa. Så British Petroleum grundades med hjälp av oljan från Iran. Och det här tyckte landet inte var så schysst. Att oljan återigen pumpades iväg till ett annat land. Och en man vid namn Mossadegh blev framröstad som landets premiärminister. Det han ville göra var att förstatliga oljan. Han ville investera de pengarna in i landet. Det var en 100% demokratiskt folkvald person. Han var jättevettig. Han blev avsatt med en statskupp ledd av CIA. Och den här shahen som hade blivit avsatt för att när Mossadegh skulle komma till makten sätts på tronen igen med löfte om att han istället för att vara BFF med Storbritannien nu skulle bli BFF med USA. Mm. Så då fick USA mycket av de här pengarna. Hänger ni med? Det är lite luddigt. Och det som händer långsamt är att folket återigen blir mer och mer missnöjda. Och den här shahen, han gjorde många bra saker, men han bekämpade också sina opponenter med våld och avrättningar och så. Så han var inte perfekt.
Inte all good.
Nej. Men då dyker det upp, börjar långsamt
det är två motståndsrörelser som börjar pysa och pyra lite under ytan. Den ena är vänsterorienterad och den andra är mer religiös. Och på den här tiden så var USA och Sovjet inte varandras bästa vänner. Nu pratar vi 70-tal. 70-tal, kalla kriget, allt fadderuttan där. Så det då omvärlden börjar inse det att om när Shahen skulle förr eller senare förlora sin makt och skulle det bli så att vänstergänget skulle komma och ta över, så skulle Storbritannien få en jättestark bundsförvant i Iran. Ett land med jättemycket olja. Jag vet inte ens om Rysslands olja. Jag vet inte om jag hade börjat borra olja där. Mm. Och alternativet var då att ett gäng religiösa människor skulle komma till makten. Och religion och kommunism går inte så väl ihop. Och då börjar återigen CIA pumpa in pengar i någon sorts PR-maskineri kring en farbror som de då väljer ut som heter Khomeini. Ayatollah Khomeini. Han bodde i Paris under den här tiden. Och med hjälp av pengar från vissa, jag vet inte exakt var, så byggs det upp en armé och man börjar pumpa in pengar i motståndsrörelsen, supportar den som då är religiös in i landet. Och folk börjar gå ut och demonstrera, för folk har fått nog och vill inte ha kvar shahen. Han avsätts. Khomeini flygs in. Och USA klipper alla band med Iran. Sen sker en massa saker. Det är en ambassadanställda, USAs ambassadanställda i Iran blev utsatta för inte kidnappning, men de, ja, men
det var näst, ja, det var, ja, jag kommer ihåg de där tv-bilderna. Ja.
De intar ambassaden, ja, i Iran. Så det sker massa diplomatiska hemskheter där som gör att USA och Iran på pappret då hatar varandra. Och då bryter Iran-Irak-kriget ut. Och USA är då på pappret fiender med USA, med Iran, och Iran är på pappret fiender med USA. Samtidigt som Iran, USA säljer vapen till både Iran och Irak. Jag vet, minns ni Iran-Kontras-affären?
Ja.
Ja. Så det är så mörkt. Det är så mycket, det är så många, återigen, det är hela tiden oljan. Det är oljan, det är oljan. Och där i mitten så fastnar det stackars lilla folket som har...
Ja. Roddigt.
Det är roddigt. Ja.
Riktigt, ja, roddigt. Inte helt raka rör.
Nej, det är inte.
Men det är raka oljerör.
Vad tycker du? Vad tycker ni? Vad ska man... Och så behöver vi säga så här, tre. Skriv under ämnesens lista. Skriv under den här namnesamlingen som det dadlar in i klockan 10 i morgon bitti. Den ska överlämnas i morgon klockan 2. Dela bilder. Var källkritisk. Gör det lilla eller det stora du kan. Gå ut och demonstrera. Dra i de trådar om du känner en journalist, en politiker, en någon form av beslutsfattare. Eller ta i tolv.
Du ska slida till det här tolv.
Ja, men bara ursäkta. Fuck patriarkatet.
Ja.
Ursäkta mig.
Camilla, du, är det skönt som journalist att säga, nej men jag får inte, jag måste vara neutral. Jag kan inte göra något ändå.
Nej.
Ja, det är som någon slags skämt.
Åh, sarg ut argumentet.
Alltså, när det gäller liksom mänskliga rättigheter och demokrati och så, då det är klart att vi får ta ställning då. Liksom. Det, så att det,
där får vi sticka ut hakan.
Där får vi sticka ut hakan. Och samtidigt så är det klart att liksom, där, att skriva på listor och sånt där gör ju inte vi när vi jobbar på public service, för att vi också kommer bevaka sånt här liksom. Och där kanske inte där kanske jag gör bättre nytta då som journalist snarare, tror jag. Liksom. Så att, men jobbar man liksom med samhällsfrågor som journalist, så är man ju jätteintresserad av alla de här frågorna och vill ju naturligtvis... Det är ju, jag menar, nu tycker du att vi har rapporterat för lite om det här, och det är klart att man lyssnar på sånt. Liksom. Det är all kritik behöver man ju ta till sig liksom, och se vad kan vi göra bättre? Så är det ju alltid. Så att, och jag menar, du sa där, du kan gå, men det är klart att jag inte går liksom, när jag sitter och lyssnar på dig. Det här är ju, på ett sätt är det här mitt jobb ju, att också lyssna. På liksom springa på folk och lyssna och få höra berättelser. Och sen så liksom tar vi in det i vår stora kvarn liksom av de programmen man jobbar med. Och liksom bollar här med redaktörer och så här. Vad är det för frågor nu som inte har berättat? Vilka vinklar har vi inte haft än? Vad har inte berättats liksom? Vad kan vi göra? Så att det är ju hela tiden ett jobb så här med att få input liksom.
Jag är glad att du stannar. Jag visste bara inte om det hade något jätteviktigt möte. Eller kan bli lovad att det är slut 10, jag vet
ja,
inte.
Ja, ja.
Men det känns ju bra att du, att du stannade.
Och förlåt för mitt långa alltså, sam.
Ja, det var lite långt. Lite där
jag kände det, energin dalade.
Jag kan klippa bort det.
Det är lika, allt lika. Nej, jag skojar. Det här ska ju inte läggas i eftersnack. Det här ska ju till alla.
Absolut.
Ja. Och så kan vi klippa bort liksom, spindelgidret istället. Så kan vi gå rakt in på det här.
Nej, men det här är jättebra för sådana som mig. Och lika
liksom så här
att, verkligen. Men det är precis så här, sånt här som man behöver höra och ta till sig liksom. För att man är slarvig och man har kort attention span och orkar inte titta på långa videos eller läsa långa texter. Så att jag tror att det här är jättebra för alla att lyssna på liksom. Och få liksom en liten guidande hand över vad man kan göra för att liksom hjälpa. För att det vill man ju liksom hela tiden. Men man känner sig så liten ju.
Just när det gäller, jag tror att Nahid Persson, som ju är en iranska och har gjort mycket dokumentärfilmer, och det tror jag ligger i, på SVT Play också, om just när det handlar just om prästerskapets makt liksom, mot kvinnor och så. Det är ju jättedrabbande.
Kanske det kan puffas upp som någon sorts, alltså, så puffas eller har, highlightas på startsidan. Kanske någon sorts samla ihop Iran-dokumentärer och lite det. Paketera, jag tänker också hur man kan...
I Netflix-andan.
Ja, exakt så.
Stora Iran-paketet.
Enabla, eller bara göra enklare för folk. Och...
Verkligen.
Men vad tänker ni? Information, inte regimen.
Nej, också så här, paketering. För det är det jag försökte göra på mitt... Alltså, Sahar Sorati heter jag. Jag har ett Insta-konto där lägger jag upp saker. Det finns länkar, jag har tips och råd. Och man kan DMa mig om man har frågor. Men jag tänker, vad tänker ni? Vad kommer ni göra efter det här? Finns det någonting ni tänker att ni, ja, men det här ska jag göra?
Jag har gjort mitt nu, jag bjöd in det.
Fredrik, verkligen. Bara att jag fick sitta och prata med
journalistisk
goddess här. Är ju ett sånt, för mig är det sån ära att sitta i det här rummet som liten... Ja, som en människa.
Men jag vill ju göra med, jag har alltid drabbats av den där skammen så här.
Du tror
att du gör någon skillnad för att du delar en Instagram-bild. Du gör något riktigt så här. Om du inte kan engagera dig på riktigt så kan du lika hålla käften, typ den.
Nej, så släpp det. Och det gäller allt skulle jag säga.
Ja, det där är en jobbig sak faktiskt. Det är ju det.
Är det det?
Ja.
Ja, jag tycker
men,
det på riktigt.
Ja, men om det är så man känner liksom. Ja. Och jag kan förstå att man kan känna så. Det kan jag känna igen liksom från vänner också. Att man,
vad ska en svart ruta göra för skillnad för de svarta i USA?
Ja, eller ska jag bara signalera att jag är...
Positionering, ja, och duktig och PK. Ja.
Men det är ju som du säger, vad ska man annars göra liksom?
Är
alternativet ingenting då? Ja.
Och du, för det skapar ju någon form av uppmärksamhet. Och sen vill jag också säga, det finns ju också... Om man inte vet, om man är rädd att göra fel, om man är rädd att göra för lite. Det finns ju människor, och nu pratar jag inte enbart om det här. Utan det finns faktiskt alltid någon som man kan kontakta och fråga. Det här, jag vill göra någonting, men jag vet inte vad. Mm. Vad kan jag göra? Mm. Och så gör man det. Eller om man mäktar med
ring
det.
Ring Dövas Riksförbund och fråga. Eller ring det blir svårt. Men alltså liksom...
ja, men så att man inte... För jag vet precis... Och den där apatin. Och det finns så många andra kamper vi måste ta. Det här är en. Mm. Men för mig, om jag ska liksom paketera det här, så ser jag det här som absolut en feministisk kamp. Den börjar med mage kurra. Feministisk kamp. Så alla feminister tar den vinkeln. Det är en medmänsklig kamp.
HBTQ-människor kan inte ha en
HBTQ-människor. Hundar är förbjudna. Alla hundälskare.
Va?
Ja, man får inte rasta sin hund. Då kan hunden skjutas.
Nu vaknar
han.
Mobilisera hund.
Finns det något klockförbud? För då vaknar han.
Rolexförbud.
Jävlar, vad det grejer.
Ja,
men vad är hundarna fula här?
Hundar är allt de här mullorna, smutsiga djur.
Ja, de har
tråkig inställning.
Ja, men om du är sommelier, Iran, Vatla, Persien, där dracks det väldigt mycket vin när det inte var ett muslimskt land. Sommelierer, unite. Jobbar för det. Jag vet inte, det finns många olika vinklar.
Man behöver liksom inte... Naturvin som snabbar här på Södermalm.
Ja, ja.
Vinflancers.
Exakt. Eller om du tillhör någon, om du är kristen eller om du är jude. Eller, alltså det finns alltid, det finns liksom någon ingång, eller om du bara är människa.
Men det finns ju en impuls som inte är bra såklart, men det är det här som Howard Stern sa när planen flög in i tornen.
Mm.
Bam, the shit out.
Nej.
Nej, det är inte rätt.
Nej, absolut, nej, det är inte rätt.
Men gå in som Nej,
det har inte visat sig gå så bra. Varken Afghanistan eller Irak. Eller
men man kan ändå förstå impulsen att man vill gå in och rätta till.
Där vill ni in med våld tydligen, men inte i fotbollen.
Och det känner jag återigen. För mig är inte det, jag har inte dem. Eftersom att jag inte har läst diplomatprogrammet och inte är...
Loj har jobbat som militär, menar jag. Eller i försvarsmakten. Han kan ju känna känslan att han vill gå in med en bazooka, Carl Gustav. Och spränga skiten i dumskallarna.
Man får ju den instinktiva känslan.
Men ta den energin och försök kanalisera den till någonting konstruktivt som du kan här idag. För du kan inte gå in och...
Jag tror det är bättre att jag skriver under på och går med min bankidé än att jag mobiliserar och går ut och kniv. Det tror jag absolut. Men det är ju magkänslan igen.
Han har rullat till Afghanistan.
Är det så? Jag har faktiskt en bild på de här mullorna. Eller en liten, jag kan visa den. Och den det är liksom, ni vet, människor som är kanske överviktiga och sätter upp målbild, liksom peppiga bilder på hur de ska se ut. Sen, när fort jag lite tappar geisten så går jag in och kollar på de här bilderna och de ser ut som nidbilder, ser ut som karikatyrer, ser ut som photoshoppade monster, men så ser de ut. Så när jag ser den här videon med de här gubbarnas ansikten flimra runt, så blir jag blir så uppeldad så jag skriver en...
Dum fråga, men vad är en mulla?
Mulla är en...
En av deras präst.
Okej. Och sen, vad heter de andra? Moralpoliserna? De är riktigt mycket mer aktiva än moralpoliserna i Sverige.
Ett prästerskap, ett råd liksom, med mullor som är...
Tycker.
Så här ser de ut.
Hur många är de?
Kolla hur de ser ut.
Oj.
Kolla hur de ser ut.
Oj, jävlar.
Det är målbilden.
Nej, det är de som gör allt det här. Det är på riktigt som ser ut sådär. Ja. Så här ser de ut.
De ser ju bittra ut.
Jag tror inte att de måste vara egentligen heller från i grunden. Alltså, something happened to them. Hurt people.
Ja, det verkar ju deppigt alltihop.
Ja, men jag tänker att det är... Vi får inte bli... Ja, kanalisera... Jag försöker säga. Ja, men rikta energin som ett lasersvärd till att göra saker bättre. Ja, och lyssna på Kärvins låt på Spotify.
Just det. Mm.
Och bara kör den. Och så att den får jättemycket streams... Buffra upp den. Precis, jobbar du med musik, se till att den spelas. Se till att jag försöker få till en av Sveriges största artister att göra en cover på den också.
Det ukrainska artister har gjort det att alla som har ukrainskt ursprung har ju bytt ut alla sina albumcovers till ett gemensamt motstånd. Det är så jäkla coolt. Nu fick jag lite gås
också.
Vi har 2-3 artister som har ukrainskt ursprung och alla har samma albumcover med någon sorts informationstext och sådär. Så att det är ukrainska flaggan för att just jobba motstånd utifrån. Och göra det de kan liksom. Och det är något snyggt i det, kan jag tycka.
Vad heter den högsta ledaren?
Khamenei. Det är han som bestämmer.
Om du hade en pistol och honom, skulle du skjuta honom i huvudet?
Alltså fast vet du vad? Jag känner att det är ett för... han skulle komma undan för enkelt. Jag skulle vilja att de här ställs inför någon form av tribunal. Att de får... Och avrätta dem kan ju säkert massa olika underrättelsetjänstagenter göra. Men de ska inte komma undan så lätt.
Men om det löste att det blir fred och allt blir bra i Iran om du bara mördar honom med en...
Hade du gjort det?
Hade gjort baby Hitler.
Hade du skjutit en människa?
Hade ni dödat baby Hitler?
Nej, man tagit med sig Hitler, gett han en kram och gett han vett upp.
Men om ayatollah, eller vet du det... Förlåt. Khamenei. Om han satt här och du hade möjligheten och så här, om du skjuter honom i huvudet nu så blir det bra och folk får bli fria av demokrati i Iran. Du hade ju knäppt honom.
Ja.
Så.
Ja. Men, det hade behövt göra.
Bjud hit honom.
Camilla, hade du knäppt honom?
Nej.
Intervjuat.
Intervjuat igen.
Nej, men om man ska jämföra mänskligt lidande då, så här, att jag tycker det är jobbigt att mörda en person och ska till ett land fortsätta leva under förtryck, inte lite själviskt egentligen och inte knäppa personen då?
Kanske. Ja, jag hade väl knäppt honom då.
Nej, jag fick inte skamma dem. Jag bara tänker på mig själv. Jag har också haft svårt att göra det, men det är lite egoistiskt.
Men frågan är om det skulle...
Men om vi leker med tankeläget att det hade varit löst. Jag säger inte att det hade varit löst om man satt där och sköt. Men om någon höger kraft har till det, så här, om du knäpper honom nu så blir Iran fritt. Mm. Som Sverige. Mm. Då känns det ju svårt att inte knäppa honom.
Men du hade inte hunnit reagera innan han var knäppt.
Nej,
Nej, frågan var inte färdig.
Nej, men varför man själv, det är jobbigt att mörda människor, men alltså, ja. Det kanske var ett onödigt tankeexperiment. Det är filosofiskt.
Ja,
ja,
fan är det där framöver.
Okej. Men, slutord.
Slutord. Tack Camilla. Du är så jäkla så duktig. Men, bra, varm, fin. Vad fin, vad härligt att träffa dig live.
Ja, Fredrik. Nej, men detsamma. Det är ju du nu som verkligen har känt.
Bra gjort av mig också att sammanföra.
Ja, Fredrik.
Tack för att du använder din plattform. Och jag ber dig, sorry not sorry för att... Ja, men tack. Mm. Tack för att du bjöd
mig. Du är jätteglad
att det här hände. Övervann min... Jag är en väldigt oblyg person. Men jag har
lite stage fright.
Lite.
Mm. Yep. Ja, vad fint att du ville komma. Jättekul att du kom, Camilla. En ära alltid när högdjuren skrider in här.
Ni tar liksom
i vårt lilla schabbiga skiffe och förärar oss med närvaro en kort stund här på jorden.
Herregud.
Men skriva under namnsamlingen. Mm. 10 imorgon ska deadline.
Mm. Vi länkar den på alla våra medier.
Jättebra. Och en Amnestys namnsamling. Dela, tagga bilder. Det är inte pinsamt, det är bättre än ingenting. Mm. Gå med i en demonstration. En sista grej som jag faktiskt också vill, och det är inte för min egen skull, men ni kanske har en läkare, någon granne, någon dagiskompis, mamma eller pappa som har Irans påbrå. Det ni måste tänka på är att det här påverkar oss extremt mycket emotionellt. Det är en ångest, en sorg. Fråga den personen hur den mår. Det tror jag kan vara en bra grej. Bara säga, hur är det? För det föreställer hur det skulle kännas att, om det här hade skett i Sverige. Mm. Så det är liksom det här... Det surrar med oss.
Så bara,
om ni har en kollega som inte kanske är lite frånvarande, fråga om ni kanske kan backa upp och hjälpa den. För det här är, det är liksom en, det, är en, det känns fysiskt.
Det. Ja.
Det, det är en sista. Och, ja. Jag har inte det kanske direkta behovet, för jag har vänner som, men man vet inte. Försöker leva in i situationen och använd den liksom, energin och tankarna till och gör det ni hoppas att någon hade gjort för er om ni hade varit i den här situationen. Det är mitt sista ord.
برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای های شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.